Hej och välkomna till avsnitt 317 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas, som är dig.
Kjell heter jag.
Kul.
Ja, det är roligt. Vi rullar på.
Vi tuffar på.
Det är bra med podcast. Jag sa någon gång när jag höll på med lokal-tv, som jag gjorde i många, många år. Mm. Att ja, nu har ni sett mig sitta här och åldras framför kameran.
Ja, just det.
Och det ser man ju inte riktigt. Så länge när vi lägger ut bilder, så kan man ju se att vi är väldigt, men att vi är något förändrade mot när vi startar. Men det hörs inte så mycket på rösterna, tror jag.
Vilket år började vi?
2014.
Då ska jag visa dig en sak här som inte lyssnarna kommer att se, för det är inget jag vill lägga ut. Men jag hittade en bild från det året.
Jaha.
Så här såg jag ut 2014.
Ja,
ja. Ett barn.
Ja, absolut.
Det är mycket att det är noll tillstymmelse till ansiktsbehåring.
Nej,
det, så är det ju, unke keps på. Men jag fick upp den och så tänkte jag, ja, så såg jag ut. Och det var när vi började med podda.
Ja, just det.
Det var tuffa år.
Ja, du har åldrats här, men ser sliten ut. Mm. Nej, men vi har ju, när vi hade vårt jubileum, 300-årsjubileumet, typ så här, 300 programsjubileet, då la jag upp en del gamla bilder.
Ja, just det.
Såg
just
man bland annat när vi sitter, och du har en keps som står mammut på, och jag sitter vid sidan om där, och vi sitter på mitt gamla kontor och sådär.
Just
där
det.
Ser vi också oförskämt unga ut. Så. Men som sagt, våra röster är pigga som förr.
Ja, precis.
Vi hänger med. Peter Haber har spelat Beck i, vad är det nu, 27 år eller 30 år?
Oj,
eller
var
det
så
är.
Länge?
Ja, inte, kanske inte 30, men då är det en 25 i alla fall, det är garanterat. Så att, och det, han syns ju vild också, det syns ganska tydligt att han också
inte är ung
längre. Nej. För inte tala om grannen med sin stärkrage som nu är över det 80. Ja, det är lite komik. Men det är som sagt vår.
Men där har de ju också väft in det. Nu är inte jag någon trogen Beck-tittare.
Men jag är en väldigt trogen Beck-tittare.
Och jag har sett mycket och, men ja, inte allt. Men att herr Beck har ju också fått en del. Det har ju hänt mycket med hans fysik.
Alltså
det har varit hjärtinfarkter, det har varit på väg att sluta. Och det,
precis. Så en hjärnoperation har han gått igenom.
Så åldern har ju liksom även märkt på hans karaktär.
Ja, absolut. Absolut.
Det blir också fånigt annat om man fortfarande ska så här springa runt som om han var då 35 eller 40 eller man kan vart.
Kasta sig runt gathörn och sådär. Nej, det låter han och andra göra.
Så är det. Hörru du Kjell, hur har du haft det sen vi språkade sist? Och sist vi språkade var vi när vi spelade in sist, tror jag.
Vi har nog inte talats vid sen dess. Nej. Det är annat än via fingrarna, som jag brukar säga. Vi chattar med varandra. Det är bra. Jag har haft det bra. Häromdagen fick jag en vigselblankett som jag fått utskriven, där bruden skulle gifta sig med sig själv. Det är inte så ofta man får det.
Nej.
Det var något litet misstag i bokningen där, och så som man gjort att det var brudens namn som stod två gånger på vigselblanketten, och brudgummen fick inte vara med överhuvudtaget. Det är inte ofta man...
Dum fråga, för svaret är ja. Hade det känts väldigt jobbigt om du hade liksom inte sett detta och kommit till... För du får en blankett och den ska signas av...
Ja, alltså det, så här, när det gäller vigsla så är det lite fler blanketter än annars. För det är en juridisk handling. Mm. Är det dop så är det en dopblankett, så tjofadrittan lämnar in den. Liksom. Men är det en vigsel, då ska jag först ha hindersprövning, kolla att den stämmer.
Yeah.
Så får jag vigselintyg och så får jag vigselblankett. Och vigselblanketten är ju en beställning. Först kommer en beställning, sen kommer en vigselblankett. Beställningen är fakta. De här personerna ska gifta sig, det här datumet finns. Och sen som jag kan ringa dem. Och sen kommer blanketten och den ska skrivas i. Och då ska man också skriva att hindersprövningen är giltig. Och att när man skickade in aviseringen om vigseln och sådär. Och sen så måste man också då fylla i ett vigselintyg som man skickar in till Skatteverket, att de här personerna har gift sig med varandra.
Och vilken av de här delarna var det som var fel?
Det var alltså blanketten, inte beställningen, men blanketten från församlingen. Så den har ju ingen liksom juridisk status på det sättet. Det är en registration, vad det nu heter. Blankett, ja, ja, precis. Ja, ja. Mm. Så att det var ju bara att jag strök namnet och skickade tillbaka den. Liksom,
ja.
Så.
Ja, jag tänkte att...
Hade det varit i hindersprövningen eller vigselintyget, då hade det varit. Men de får jag ju inte från församlingen. Nej. Utan de får jag från Skatteverket.
Ja, precis. Ja, precis. Och då blir det inte fel förmodligen, för då är det utifrån ett system. Ja. Men, nej, men för jag tänkte att det jag fiskade efter, om det kunde finnas moment där du kommer och lägger fram det här för paret och de ska skriva på, och då står det att X ska gifta sig med X. Men för då hade det varit pinsamt.
Ja, det hade varit pinsamt. Ja. Men nej, det momentet finns inte.
I den,
nej,
ja.
Nej, de skriver inte
på. Men du, okej, så att den skulle gifta sig med sig själv då. Det, ja, hade varit, det är stökigt ju. Man har ju nog med sig själv.
Ja, just det.
Man vill inte leva i äktenskap med sig själv.
Nej. Det för, jag läste för några år sedan om någon som faktiskt gjorde det. Gifte sig med sig själv, alltså som en grej då. Det var väl någon rolig konstnär eller något sånt där. Som
ja, men du, har vi inte haft uppe det i podden? Faktiskt, för att det var ju tokigt där. Det var en kvinna, vill jag minnas, som stod där på en bild och skulle gifta sig med sig själv av någon anledning.
Vilken anledning kan det finnas? Alltså jag menar, jag älskar
inte,
mig själv.
Jag vet inte.
Den här pep-talka, så här, självkänner hon, så här, det har gått för långt då. När man liksom, jag älskar mig själv så mycket så att jag måste gifta mig med mig själv.
Det är en, ja, då det blir det inga juridiska skillnader, för om du dör så dör den andra.
Ja, precis. Ingen får ärva, alltså ingen partner får ärva.
Men alltså man har gjort andra liksom sådär som har gift sig med, alltså nu gifte jag mig med Jesus Kristus.
Ja, just det. Det har ju förekommit
och det blir ju också
nära håll. Ja,
ja. Precis. Och det blir ju också lite annorlunda.
Konstigt. Ja, lite konstigt är det. Ja.
Vi skulle kunna ta i mycket mer. Men vi ser ordet lite annorlunda. Ja, det är spännande. Ja. Men det var ju inte så i det här fallet. Utan det var ju faktiskt...
Alltså det här börjar nästan bli en Knutby-podd. För att vi pratade om det förra veckan, så sa vi så här att det här är ingen Knutby-podd. Och så pratade jag om Knutby. Och nu kom vi in på Knutby. Ja, för att nu hade vi inte sagt det. Så hade vi inte avslöjat det, så hade ingen vetat att det var...
Och det har skett på fler ställen än bara
det har garanterat gjort.
Hörru du, men det var inte så i det här fallet att personen vill gifta sig med sig själv. Utan det
nej,
var fel.
Den här personen vill gifta sig med en man.
Ja.
Alltså, ja.
Med sin man.
Med sin man.
Sin tilltänkta.
Så de är nu gifta och har
det bra,
hoppas jag.
Kul.
Ja. Så har jag haft det.
Ja.
Och sen kämpar jag hårt för att i min gamla själ och gamla hjärna få in allt detta nya tekniska som vi ska lära oss i den här församlingen och på andra, i andra församlingar också. När, med olika nya digitala plattformar och det ena med det tredje. Ja. Och allt kom på en gång, känns det som, i vår. Mm. Det här är väldigt internt, så ingen kanske bryr sig. Men det blev ändå så att det kom mycket nya system samtidigt som ska börja användas.
Får jag kroka armen?
Det är lite jobbigt.
Jag krokar armen där, för jag har varit på utbildning nu ett par dagar. Där var jag ju i rollen som ordförande för fackförbundet. Men det var en sån arbetsmiljö- och skyddsombudsutbildning, arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Och för arbetsgivare. Det är väldigt ovanligt att man gör det tillsammans. Antingen gör det då från arbetsgivarorganisationen, utbildar sina arbetsgivare. Fackförbunden generellt utbildar sina skyddsombud och arbetsmiljöombud.
Ja.
Men här då är vi med rubriken tillsammans. Så det gör någonting, för man får samma språk. Och man får, sen var det ju tyvärr att alla hade ju inte båda representation. Men vi var från vår församling var vi 8 stycken. Så det var det ju bra liksom. Vi fick jättebra samtal och sådär. Så att man verkligen kan komma hem och fortsätta, hur gör vi det här? Men då var det ett liksom en del som inte är ny, men den börjar hitta sina former. Och det är så här, vem är skyddsombud för det digitala?
Mm-hmm.
Alltså skyddsombud har ju ofta ett område. Liksom om du är skyddsombud på din arbetsplats, så då är ju du för den geografiska platsen. Mm. Här är jag, Kjell, skyddsombud, och det här är mina kollegor som jag har ansvar för. Och då är det ju, och förut så handlade det ju jättemycket om det fysiska.
Mm.
Och, ja, och så. Och det är ju såklart, är du på ett bygge så är det fortfarande så. Mycket så. Men i vår värld, och det diskuterade vi, till och med, för jag hade en föreställning att på kyrkogården är det fortfarande mycket fysiskt. Men de har så bra koll där. Så att även de är det psykosociala som är den stora. Okay, och jag har ju jobbat och hjälpt massa skyddsombud under åren. Och det är väldigt lätt när jag säger att den här trappan är trasig, den här tjohejsan är trasig, ja men stoppa den, stäng av den liksom.
Ja, just det.
Men det psykosociala är mycket svårare.
Den här själen är trasig.
Det är svårare så.
Det går inte.
Nej, och det blir en bla bla bla. Och där försvinner också det geografiska kanske, för att du får en konflikt med den. Men så det pratar vi mycket om. Men då har det också ett tredje som vi vet om. Men alltså ska det vara ett skyddsombud för det digitala? För du beklagar nu med all rätt och förstår hur många som så här hamnar utanför för att det blir 17 nya system på en gång. Så tycker jag att vi har också. Jag hänger inte heller riktigt med nu. Och jag brukar vara generellt lätt för de där grejerna.
Ja.
Men nu hänger jag inte alls med. Nu ska vi ju sköta allt via chatt typ och inte mejla liksom. Och jag ser absolut. Att nu åker ögonen. Och där har man så olika förkunskap. Några sitter ju som jobbar, nu är det församling för det där vi är. Några sitter ju 8 timmar om dagen vid sin dator.
Ja, just det.
Då har du alla möjligheter att latcha med det här. För det är ofta det du behöver. Du behöver prova det fram.
Så är det ju.
Medan en husmor jag har här till exempel. Jag vill inte att hon ska lägga mer minimal tid vid datorn. Hon ska ju göra praktiska saker.
Ja,
det som hon är anställd för. Och det betyder för helt andra förutsättningar att sätta sig in i de här grejerna. Liksom. Ja, men så hade vi ett pass nu. Men vem ansvarar för den liksom? För där är det också lätt att det blir ett utanförskap. Det var det vi, ja, men jag hänger inte med. Nej, men då kan inte jag jobba kvar här. Eller?
Mm.
Och så när det blir mer försvårat än förenklat.
Och det så, för några år sedan så var det i ett av våra distrikt som det hette då. Så var det ju då var det nya var att man skulle, boka någonting själv. Jag kommer inte ihåg. Det var nytt då. En enkel sak i backspegeln liksom. Och då var det ju någon som frågade liksom de äldre prästerna som sa, nej, det här gör inte jag. Det lämnar jag över till sekreterare. Lämnar jag över till det. Så att då fick ju den sitta och göra allt det här i alla fall. Och då tänker jag att en sån grej, nu kanske jag är naiv, en sån grej kan inte ens funka längre. Därför att man måste till något mått måste man väl ändå behärska det här. Oavsett vilken roll man har i församlingen.
Absolut. Och oavsett vilken församling vi är nu med, vi är ju i våran och vi kan utgå från den, så har vi ju inte heller nu, och framförallt inte framåt, de resurserna.
Att vi har någon som kan sitta och serva den här.
Precis. Men sen finns det ju, det blir väldigt nördigt, men det här är, det är nog många som står inför oavsett arbete. Vad ska jag säga? Det finns också någonting som heter, var finns den bortre gräns? För att om jag bara målar upp något så här, vi säger att det är 10 präster som är inkompetenta på att göra det här, eller så här, inte har kapaciteten. Och då kanske det blir bättre än att alla de här 10 lägger för många frustrationstimmar.
Ja.
Någonstans finns ju också något som heter, då kanske det är bättre att anställa någon på en viss procent som gör
som
det.
Gör det.
För det där brottas man med också. När man säger, okej, vi får mindre personer kanske i stödfunktion. För så ser det ut här.
Ja.
Och så ser det ut massa ställen för att församlingsverksamheten är det som står att vi ska göra. Men stöd är ett stöd.
Ja.
Och finns inte stödet så får du på något sätt göra själv. Men det finns ju också en bortre där. När blir det att, ja, nu lägger vi massa prästtimmar som kostar också generellt sett mer.
Ja.
Och det är ju faktiskt ganska spännande att titta. Vad går det som att det blir faktiskt att vi kan spara på att någon gör det? Sen är det som du säger, vissa saker måste man göra själv nu för att det är din personliga inlogg.
Ja, som exempelvis du nämnde där att vi ska skicka mejl, inte skicka mejl,
utan chatta. Det chatta kan ingen annan göra åt
och det kan ingen annan göra.
Nej. Men det finns annat som vi håller på med, så här kvittohantering, kanske att det någon annan. Men det är frustrerande. Och sen är det ju ganska tillfredsställande när man knäcker någonting. Jag knäckte en så här ekonomisk grej som jag hade blivit tokig på. Sen satt jag här en kväll sent och nu ska jag fatta. Och så fattade jag. Vad skönt det blev. Då behöver jag aldrig mer fråga om den saken. Hur man får ut rapporter och sådär. Men fram till att jag fattar vill jag ju kasta mig själv och datorn ut genom.
Jag fick ett meddelande idag från en god vän som också är musiker i vår församling. Och som sa så här: vad säger du om vår organisation? Att du och jag ser som experterna på den digitala verksamheten här.
Ja. För att vi i den här utbildningen så pratade vi om lite andra branscher. Det var någon som en av kursledarna berättade en historia om en kollega som var förskollärare.
Mm.
Men idag får den liksom inte vara förskollärare, för den enda den håller på med att dokumentera. Ja. Alltså varje dag ska jag fota alla barnen för att visa vad vi gör i det pedagogiska så föräldrarna kan hänga bla 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 bla. Och det är ju inte det, utan jag vill ju lägga tiden på barnen. Mm. Och så har jag ju hört den som har vänner som är inom socialjour och liknande, hur mycket tid det går till att dokumentera. Protokollföra. Och det är inte det man är där för att vara expert på. Liksom. Nej, sen behövs det, jag fattar allt det där. Men det finns också, det blir en tokigt.
Som du säger, den bortre gränsen. Ja, alltså, var går det överstyr?
Ja, som man säger, ja. Liksom. Ja, men för så om du ska börja lägga, liksom, jag vet inte, men om det förut har funkat på ett sätt, och nu ska det egentligen funka mycket smidigare. Det är ju hela tanken med utveckling.
Såklart,
och en dag gör det ju säkert det när man fattar det. Men,
fast då är både du och jag döda. Ja.
Ja. Men om det blir så att du börjar lägga massa timmar i veckan på någonting, då tas ju det från församlingsskolan.
Ja, det är alltså klart. Absolut.
Tiden är ju inte mer.
Så är det ju. Ja, precis. Så är det ju.
Sen har vi härliga diskussioner om tillgänglighet också. Det tycker jag är spännande. Hur tillgänglig ska man vara? Alltså som chef och arbetstagare, vad kan jag räkna med? Och jag tror att vi lyfter det på det, men, och jag vet inte, jag har inte följt upp det här, så nu blir det lite svammel, men Schweiz, Österrike, så, nu sa jag på båda två, ett land där, Österrike, de hade ju på förslag, om det inte varit klubbat, att man så här, man skulle få böta som chef om man mejlar kontakter efter klockan 20. Det här var på förslag i våras. Okay. Nej, vi har nog inte lyft det.
Nej, det känner jag inte. Nej. Igen, nej.
Jag läste någon sån, ja, kanske i mitt andra uppdrag, att den vägen fick den informationen. Men för att, och då måste det ju vara så pass stora problem att så här, det funkar inte med liksom, gränsningarna mellan privat och arbete.
Nej, det är ju så. Just det.
Så att man har gått till så att man då hade, vi säger det, för så var det nog ett lagförslag, att efter, om det nu var 20.00, då får du inte mejla. Självklart det rör sig inte om du jobbar skift.
Nej, det fattar jag.
Polisen.
Nej, för det där, det är en svår grej.
Men ett kontorsjobb liksom. Att,
ja, för att jag satt senast igår kväll, nu är inte jag chef, men jag satt igår och kommunicerade med olika personer i vår församling på kvällstid.
Ja.
Via chatten naturligtvis, och inte via mejl.
Du är inte galen och gammal.
Nej, jag är inte galen, nej. Jag är med min tid. Och det, för mig är det inte ett problem.
Nej.
Därför att ingen, har, liksom, ingen förväntar sig av mig att jag ska göra det här på kvällstid. Och det är inte så att min chef säger att du måste göra det här när du är ledig och hemma. Utan det, jag gör det för att det är enklare. Liksom, än att jag ska behöva göra det dagen därpå när jag kommer till jobbet, sätta mig med allting där. Så, men ja, det här har jag klarat av redan igår. Så, det här har vi pratat om också förut. Man kollar av mejl på semestern för att man ska slippa göra det när man går tillbaka. Så. Men det måste ju vara någon sorts, där i det fallet måste det ju ligga hos den enskilde. Liksom.
Att ja,
så,
ja.
Så länge det inte ingår i ditt jobb,
nej,
att du ska tillgänga
24-7. Liksom. Så. Jag satt och skrev med vår kommunikationschef 22 igår, eller det var i förrgår, så här, för bara, ja, och det är ju för att jag vill bli av med det.
Ja,
det är ju det. Jag, nu kom jag på något.
Vad lustigt att det är samma person vi kommunicerar med på kvällstid.
Ja. Och då, för jag gillar det. För jag vill ju inte. Vi har ju olika dygnsrytmer, du och jag. Så jag är ju ganska produktiv. Där vi 21-22. Mm. När jag sitter ju ofta här på jobbet då. För alla andra har gått hem. Jag får supermycket gjort. Ja, men jag vill ju absolut inte kliva innanför dem på jobbet innan klockan 9. Helst inte innan 10.
Nej,
och du är ju alltså så här, och du vill ju absolut, ja, tvärtom.
Nej, jag vill absolut inte sitta klockan 22. Nej, verkligen.
Och men att man bara har den så här, ja, men både är okej. Och om jag skickar till dig, och jag räknar inte med att du 22.05 svarar mig.
Nej,
men det är ju för att jag vill ta bort en notis från mitt skrivbord.
Precis.
Ja, hej då.
Det här har jag gjort nu. Nu får jag svar så småningom. Ja, absolut. Nej, men som sagt, det handlar ju väldigt mycket om att man gör det frivilligt och att det hör upp till den enskild. Och att inte, och jag kan tänka mig att om min chef skickar till mig sent på kvällen, så kan det finnas en alltså förväntan hos mig själv. Så, men chefen har skrivit nu, då måste jag väl svara nu.
Ja.
Och då kommer vi i ett annat läge såklart.
Våran chef tog upp det på den här utbildningen, för han var med. Och så sa han så här, jag varit så besviken nu då, för jag mejlade klockan 22. Mm. Och så fick jag svar 22.10. Det vill jag ju inte. Jag vill att den ska skicka svar dagen efter. Alltså, skämt också så.
Ja.
Men det finns ju någonting där. Ja, nej, men det där kommer bli mycket mera. Och vi pratar mycket om det i den fackliga sfären. Så.
Ja,
och så här, vad händer med allt det här hemmajobbet? Och där finns andra saker. som vi började nosa på under pandemin, men nu blir det också verklighet för många. Att många företag har så här, nej men nu är det 2 dagar på jobbet, 3 dagar hemma.
Ja.
Och det är ju för att man har minskat kontor, alltså det är ju handlar om ekonomi.
Ja, just det.
Och tycker vad man vill, många tycker det är skönt, många så, men vad går då ditt arbetsgivaransvar om den sitter hemma?
Ja, just det.
Ja,
och då, för det kommer jag ihåg vi talade om redan när vi hade den här pandemitiden där, att hur sitter du när du arbetar? Vad använder du för arbetsredskap och sådär? Och det,
du har ingen höj- och sänkbart skrivbord och en bra skrivbordstol hemma?
Absolut inte. Nej. Nej, jag satt i en skön röd fåtölj. Och det var skönt, men inte om jag skulle jobba hela tiden på det sättet. Så att
det blir spännande framåt att se hur är vi kyrka på det sättet.
Nu
är ju generellt, jag satt också med en kyrkoherde från en av församlingarna mer centralt beläget i stiftet.
Mm-hmm.
Och så vi har så problem för vi har så platsbrist. Och det problemet har ju inte vi,
utan
vi har ju för mycket lokaler.
Ja,
alltså
vi
har vissa lokaler som inte riktigt utnyttjas fulla potential, så kan man säga.
Så kan man säga.
Så att, många fortfarande i Svenska kyrkan har ju faktiskt ganska mycket lokal, så det är inte där problemet är att folk inte har någonstans att sitta. Men fler och fler församlingar går över till så här, men nu måste det vara aktivitetsbaserat för vi har inte platsen. Då pratar jag just när det är väldigt centralt och dyra kostnader och så här. Och vad gör det med liksom församlingslivet och tankarna?
Ja, nej, precis. Därför där läste jag nu igår om någon notis där om att Stockholms stift har invigt sina nya lokaler.
Ja.
Eller de hade inte invigt dem än, tror jag. Men de hade varit där och tittat på sina nya lokaler.
Ja, de har flyttat dit.
De har flyttat dit, men det skulle vara någon särskild.
Såklart.
Baluns. Och då så tänkte jag, hoppas nu att de inte har liksom gjort det som de hade det förut med kontorslandskap och allt. Och då var det ju precis så att det är antikvitetsbaserat, tror jag att säga. Aktivitetsbaserat. Att ingen har fasta platser. Och då, som sagt, jag har sagt det förut, då känner nu öppnas helvetets portar. Och så tycker jag. Och så tycker inte alla. Men så tycker jag. Och för det är, jag vet att det är den nya tiden, eftersom saknas plats och annat. Men jag tror fortfarande på att det är en trivsel på arbetet kan försvinna en del.
Absolut. Jag vet att det inte skulle passa dig, men på ett sätt skulle det vara en väldigt fördel, för du skulle alltid vara först på plats och kunna välja din favorit.
Ja, det rum jag vill ha, eller det skrivbord som är favoritskrivbordet.
Fan, är här först.
Ja, just det.
Och jag då som kanske kommer sist, det är svårt. Alltså,
ja, det är svårt. För att, och som sagt, vi har olika behov också. Vissa tycker att det här är perfekt.
Ja.
Jag vill inte ha en massa egna grejer. Så för mig är det liksom att en stor del av trivseln på jobbet är att jag boar in mig på mitt eget ställe liksom, där jag trivs, och jag tror inte att jag är helt ensam.
Det är absolut inte.
Men jag förstår att jag inte, alltså alla tycker inte som jag. Nej. Men jag tror att det finns ganska många ändå som tycker som jag. Men jag förstår också att ingen gör det här av djävulskap. Men sen gör en del kanske det för att de tycker att wow, vad bra det här.
Så kan det vara. Nej, men för mig spelar det inte stor roll. För förut när jag satt på samma ställe där du sitter nu, då hade jag liksom klätt väggen med alla konfakort. Men ju takt med att jag skriver ju inte ut någonting. Jag vill ju bort allt som är sånt. Sen har jag några grejer som är mina för att jag så här, tycker det blir trevligt. Men för mig är det viktigt att ha bara så jag kan sätta mig någonstans, koppla in min dator så jag får en stor skärm. Bra verktyg att jobba med. Men det är spännande med vårat Stockholmsstift, att de flyttar då in i en kyrka.
Ja, just det.
Det har varit... så här, jag vet inte hur det ser ut i stiften på de här ställen. Jag har varit i Göteborgs stift och i någon annanstans södra. Men jag har inte så bra koll på hur stiftslokaler ser ut. Men det är klart att det är ett annat typ av jobb. Så att sitta i en kyrka låter inte som det bästa. Men nu är ju det som man ska göra.
Ja,
för man har
Jakobskyrkan
som den heter. Och
precis.
Men för jag vet, jag följde någon diskussion. Så jag vet knappt hur den ser ut. Jag vet var den ligger. Men det är en kyrka. Så det de behövde titta på nu, det är så här, hitta... Det låter ju dumt i kyrkan, men så att man kan ta bort akustiken så att du kan ha möte. Då ska det ju inte vara konsert och sånt där.
Nej,
primärt.
Nej,
och då måste man börja så här,
precis. Jag har ju nu, det här är också nörderi och interna saker,
och elände.
Det har ju varit jag var där, när jag började i kyrkans värld, så att säga, då var stiftskansliet i ett gammalt hus i Gamla stan.
Just det.
Och
just
det. Där tyckte jag att det var ganska trivsamt, ja, när man kom dit, och det var liksom höga trappsteg, och det var så här, jag förstår att det var opraktiskt och att det kanske var utslitet, alltså ja, inte bra arbetsmiljö, ja, jag kan fatta det, men känslan av att komma in där var liksom, ja, ja, men här, det här är fint, liksom, här skulle jag kunna ha ett rum. Och sen flyttar man ju då in till City. Och där tycker jag att det var döden. För jag har inte, ja, varit där så mycket. Ja, för jag var oftare heller på det gamla, ja, stället. Men sen några gånger har jag varit där. Och det är just, nej, jag fick,
kan man tänka att det låg där Gamla stan för att det låg nära domkyrkan?
Ja, jag gissar att det var så.
Jag hängt, ja, upp med det. Precis. Ja, nej, men så, vi får bara hänga med på den här resan. Men jag tror att det kommer liksom se annorlunda ut framåt. Det kommer också, tror jag, bli fler och fler kyrkor som blir sorgebarn.
Ja, ja, just
alltså
det.
Alltså så här, en församling kan ha många kyrkor, och sen, det här är ju liksom vanligt typ på Gotland. Du kan ju ha 17 kyrkor,
ja, ja, just det,
och sen,
ja,
så här, men det var sjätte palmsöndag, är det gudstjänst i den kyrkan, för det går inte mer. Och det här händer ju i stiftet här hos oss också. Mm, mm. Vi har en grannförsamling där det stora livet är på en plats, och sen finns det den liksom gamla kyrkan där det ju typ ingen är. Vi har själva en sån på ett sätt i våran församling.
Ja, det har vi.
Vi byggde en kyrka för 10 år sedan i centrum ihop med församlingshuset. Det blir liv och rörelse. Kyrkan på höjden då, den är ju, sker ju inte supermycket,
nej,
i.
Nej,
liksom.
Det saknas ganska mycket liv i, ja, den kyrkan. Ja. Så är det ju.
Och då blir det spännande. Vad händer med de här kyrkorna framåt? Ja. Så? Några kan man ju göra om man avkristnar dem. Va? Ja, det heter så.
Avsakraliserar.
Det var ett mer rätt ord. Och att begravningsverksamheten tar sig bli begravningskapell. Mm. Men de behoven är inte heller oändliga.
Nej,
och det här för den som, nu är det nördigt, så låt oss vara lite nördigare. Att det är två separata saker. Församlingens budget och begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten måste alla vara med och betala till, oavsett. Församlingen väljer om du ska vara medlem. Så att låt oss nu slippa höra ordet kyrkoskatt, för det finns inte. Utan det är en medlemsavgift som du väljer att vara med eller inte. Men begravningen betalar. Därför generellt sett så har begravningssidan bättre med pengar. Ja, och därför har man gjort det på något ställe. Men när det inte funkar, vad kommer hända då?
Och sen finns det ju, exempel på kyrkor som har blivit privatbostäder och så.
Absolut.
Men där är ju också någon grej, för att ska man flytta in i en kyrka så vill man kanske inte vill sova i kyrkbänken, utan man, nej, kanske vill plocka om och göra om en del, kanske inte ha ordningen kvar heller nödvändigtvis. Så här. Och det får man ju inte alltid heller, för att då är det ju kulturmärkta saker och så här. Så att det är inte lätt att, för det har ju också, det har vi pratat om förut, att kyrkan, alltså församlingarna själva, har problem med ibland när man vill göra om sin kyrka och modernisera den. Ja. Bland annat den här församlingen har ju varit lite inne på det.
Ja.
Och man får inte, därför, nej, att nej, det här, det blir en krock där mellan vårt sätt att se på kyrkan. Vi vill använda den som en kyrka där folk finns och lever, ja, och andas. Medan andra människor som då bevarar det kulturella snarare. Ja. Liksom att, nej, men det här, ni får inte flytta på den tavlan därifrån till dit. För den har ju suttit där, och de här kyrkbänkarna är si och så gamla, och därför måste de finnas kvar. Och så vidare. Så där blir det ju en krock mellan. Och det, ja, så att, vad gör man med kyrkor som inte
använder? Nej, precis. För många av dem är ju gamla. För om vi tar vår församling, vi har ju 3 kyrkor där det inte är ihop med en begravningsplats. Och det gör ju 7 resor lättare att göra någonting annat av den. Så är det ju.
Ja, just det.
Och då har vi en som är 50 år gammal nu.
Ja.
En som är 20 år, där vi är nu.
Ja.
Och en som är 10
år.
Mm. Ja, vi är väl 11, 12 snart. Ja, men och de, klart att det ligger ingen begravningsplats bredvid, ingenting. De skulle man ju kunna gör någonting om. För där finns ju inte de här KQX-märkningarna. Det finns massa nostalgi, det finns massa
absolut.
Men det där, svårigheterna finns inte. Men många av de här kyrkorna som är sorgbarn, brist på annat ord, de är ju gamla. Och då är det så här, och ska de stå och förfalla? Det är inte heller bra.
Det är
liksom
verkligen inte bra.
Det finns en församling väldigt centralt som, där kyrkan blir rätt mycket av, det här vi pratade om tidigare, vad heter det, stadssiluetten. Vad händer om de här kyrkorna inte finns kvar? Vad händer med Stockholm, i vårt fall då Stockholms stad är ju intresserad att det finns kvar. Men där finns en kyrka som de trodde och budgeterade. Så här, men det kommer kosta 30 miljoner renovering. Nu är siffran på 200 miljoner. Det är pengar som är Va?
Ja.
Så.
Och, det är precis den artikeln jag tagit fram här.
Ja, men då går vi på.
Om det.
Kör!
Fakt, jag antar jag.
För nej, det är inte det, men det är en nära.
Ja, just det. Ja, precis. Mm. För det finns fler där. Ja. Mm. Men det här är Sankt Johannes församling i Stockholm. Sankt Johannes kyrka riskerar att rasa. Mm. Läget är akut. Vi har fått information om stiftet om möjligheten att söka kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. Men stiftet kan inte ge något löfte om hjälp i närtid utan först 2024 och 2025. För Johannes kyrka, Sankt Johannes kyrka, behöver vi akut 45-50 miljoner kronor för att hindra tornet från att rasa. Det handlar inte om att renovera kyrkan, det handlar om att stoppa ett ras. Mm. För det är några ställningar där i kyrkans torn som har rostat. Och ska vi sätta hela kyrkan i skick skulle vi behöva 250 miljoner kronor. Det är ju ofattbara
precis.
Pengar.
Och där är ju ett stort problem att många kyrkor har skjutit på det framåt. Mm. Och nu tar man det. Och för att det är såna fantasisummor, vad ska man få de pengarna ifrån?
Ja,
liksom?
Ja.
Och sen det här att söka från de här stiftsmedlen, de är ju också så mycket mindre. Alltså det finns mycket mindre pengar att söka.
Ja, ja.
Och det har ju också sitt till. Liksom. Och här är då 45-50 miljoner bara för akut att det inte ska rasa. Sen, men inom ganska snart framtid är ju 250 miljoner som är det akuta.
För en jämförelse så här, de är 45-50 miljoner kronor. Jag för mig att den kyrka vi har i vår församling som är huvudkyrka eller vad man ska säga, gick på 35 miljoner att renovera hela kyrkan där. Och här är det för att hindra tornet från att rasa. Och han säger, en ordförande i kyrkofullmäktige säger att de har skrivit ett brev till kyrkostyrelsen. Om de inte får akut finansiellt stöd återstår att begära rivningstillstånd för kyrkan.
Ja.
Nu kanske man, just i det här fallet kanske man spetsar till det lite. Ja. För att, men i en framtid så är det ju inte, alltså, vad gör man? 250 miljoner kronor kommer ju aldrig att
snitt
komma in.
Snitt ut i hoven. Nej. Så att säga. Nej. Nej, och det där är ju... Ja, det är trist på alla sätt. Men också spännande att följa så här. Hur ska det här lösa sig?
Mm.
För det är så många, bara i vårt stift, där runt i innerstan, som är gamla. De har alla märkningar man kan tänka sig i hela världen. Och det gör också att det blir så mycket dyrare. Alltså jag vet att, nu vet jag inte exakt vad som, men typ då, att våran kyrka när vi skulle göra en invädesstädning, då skulle det göras på ett speciellt sätt med potatis typ. Nej, men det var det. Ja. Det var en speciellt svamp.
Det brukar inte vara bröd,
ja,
men sen så gör man väl inte det längre, tror jag.
Eller, men du förstår, det finns tekniker som är så få sitter på.
Rödbett och det är dåligt att tvätta med.
Om det inte är en farlig kyrka som ska bli röd. Nej, men och det gör ju också sitt till att det blir så vansinnigt dyrt liksom. För det är speciellt material, det ska göras på en stil som inte så många behärskar. Du kanske behöver flyga in kompetens. Vår orgel vi byggde är ju liksom
platsbyggd.
Byggd, ja. Och
folk från Schweiz,
ja, precis. Och för att den kompetensen sitter inte så många på. Liksom.
Nej,
och då fattar man allt sånt där. Ja, det drar ju upp när du inte bara kan ringa till Anderssons rör och snickeri. För att,
just det.
Så, som vi skulle kunna göra här.
Kan du bygga upp orgen?
Där vi är. Liksom. Här är en helt annan sak att ta sig an. Ända, nej, men då ska ju de in och pilla och det får bara vara färg som hittades i Jordan efter andra. Ja, men du vet.
Det är svårt.
Ja, men vad tufft. Skriver de något mer där hur de ska...
Nej, alltså de...
För där är ju också pengar som är så stora att det är svårt att, vad heter det... samla in bland medlemmar. Det är sådana pengar.
Det är så orimliga pengar.
Ja.
Han säger, jag tror inte antikvariska myndigheter skulle ge tillstånd att driva kyrkan. Alltså. Vi måste försöka hitta andra vägar. Vi behöver akut finansiellt stöd. Pengar, lån eller borgensåtaganden till exempel. Och det här är en situation som hänger ihop med att den kyrkoantikvariska ersättningen inte räknats upp i takt med inflationen.
Nej.
Och här ska det kyrkliga kulturarvet kunna vårdas. Så måste kyrkostyrelsen tänka nytt, säger han. Och det är ju en... jag får ju nästan lite ont i magen bara att titta på det här. Jag är inte alls involverad i just den här kyrkan, inte på något vis. Men jag får lite
magsmärta. Ja, verkligen. Och när man vet att det inte bara är en, utan många.
Ja, visst. Om det vore en kyrka i Sverige...
Då kan ju alla andra skicka en liten slant. Liksom. Men det är ju inte det, utan det är många som står med... Väldigt
alltså, det hjälper inte att ordna loppmarknaden och sälja bullar. Liksom. Utan det är ju,
nej.
Vet inte.
Nej, och vissa saker så här, vid här kyrkan så då, om det är hela eller delar så är ju flygen här insamlad. jag tror att det var 1,5 miljon. Mm. Och då fick man så här, köpa tangenter. Så
ja, står just det.
En svart, just det. Ja, så här. Mm. Men det är ju en summa som är stor. Det är jättemycket pengar, 1,5 miljon.
Ja.
Men det är inte 250 miljoner.
Nej,
det,
nej.
Det är liksom ett helt annat djur.
Att köpa byggstenar liksom.
För ge sig an. Nej, det här är... Ja, ja, ja. Och en sak, men det måste ju också finnas ett värde i det. Och det är det som det är svårt att hämta hem pengarna. Mer än... Alltså att om du renoverar något annat som är ett vinstdrivande företag, ja, vi behöver göra den här renoveringen, men på 10 år har vi hämtat hem det för att vi får en funktionell verksamhet. Ja. Men här hämtar vi ju inte hem någonting i pengavärde.
Så är det ju såklart.
Och det finns ju vissa ställen som har sålt ju till staden, men och så hyr man in sig då.
Mm.
Det är ju också en tanke med det.
Ja. Nej,
hej och hå, vi får se.
Vi får se.
Skönt att vi inte ansvarar för det.
Lite på ämnet, kanske med så ämnet kyrka.
Ja.
Och det pratar vi ganska mycket om. Nej, men det var ju så här, dels den här kyrkan, men också det var ju alldeles nyligen så var det en kyrka i Växjö som från 1800-talet som totalförstördes i en brand.
Och
det
blir alltid, på S va?
Kan stämma, minns inte. Nej. Men så kan det vara.
Mm.
Och ja, man har ju sett bilder på det där. Man får också lite ont i magen och sen helt utbrända kyrkan. Då. Nu har man hittat på, jag tror att det är nu, så man hittat på en app.
Mm.
När en kyrka brinner eller skadas kan det vara bråttom att få rätt information om vilka föremål som ska räddas och i vilken ordning. Nu moderniserar Karlstad stift sina digitala insatskort i samarbete med räddningstjänsten och lägger dem i en app. I appen kan räddningstjänsten förbereda sig för utryckningen, till exempel genom att läsa på i bilen på vägen ut. Appen är säker, det är inte vem som helst som kommer in i den. Appen har följts på prov i en församling. Där beskrivs bland annat vilka 10 föremål som är mest värdefulla och vilken ordning de ska räddas. Först står kyrkoherden. Rädda först kyrkoherden, sen kan vi ta resten. Nej, så står det inte, det tror jag inte. Men det handlar om, vi har tittat en del på hur man beskriver föremålen. Man ska inte behöva vara konsthistoriker för att förstå vilka det gäller.
Det
kan också vara annan information i appen, som till exempel vad brandposterna är när man kommer in med brandbilen.
Bra.
Ja,
bra.
Det här låter ju super.
För att typ, i många fall när det är kyrkor som brinner, det sker inte det så ofta, men då är det inte, det kan vara, men att det förmodligen inte fara för liv.
Mm.
För att det kanske börjar brinna.
Nej, för det är ingen där.
Nej, för att det då, nej, det börjar brinna, ingen upptäcker och så står hela skiten i lågor liksom.
Ja,
och det är fruktansvärt tragiskt. Men då man kan då rädda de här som ovärdeliga sakerna, för det finns ju sådana.
Absolut, absolut. Det är inte bara kristallskallar eller nej, som vi pratade om i förra veckan här, utan det är, nej men verkligen, det är mycket gamla konstverk och statyer och annat som finns i våra kyrkor.
Men visst är det liksom som man, nu är ju du och jag fel person att fråga, men det känns ju lite extra när just en kyrka brinner.
Mm. Ja, men jag tror
framförallt
att
det, när man ser så här också att det är en gammal kyrka, det gör, ja, man tänker all den historien.
Den här hette för övrigt, jag vet inte vad den hette, men den hette Nya kyrka.
Ja,
men den är från 1800-talet och då är det en ny kyrka.
Ja.
Så. Ja, absolut. Jag menar, ja, visst. Men jag tror att det inte bara är för att vi är så, de vi är, utan jag tror att det gör någonting med folk som är någorlunda normalt funtade och inte tycker att äntligen.
Mm.
Utan jag tror väldigt många tycker att det är sorgligt och tragiskt när en kyrka brinner. Ja, jag tror att det gör något med människor.
Det brann ju där i, hjälp mig, Frankrike.
Ja, Notre Dame.
Ja. Och det gick ju snabbt att få in pengar.
Ja.
Där var det, alla ville lätta på lädret för att,
mm.
för att stadsbilden då ändras ju så otroligt om den inte...
Det var ju för, vad är det nu då? Jag vet inte hur länge sedan det är. 25, 30, jag vet inte. Så brann ju Katarina kyrka in i
staden. Ja, just det.
Och den var ju också hyfsat snabbt uppbyggd igen sen. Det var ju så länge sedan så jag kommer inte alls ihåg hur det gick till med pengar och annat. Men, och jag visste väl inte då heller hur det var.
Nej.
Men så var det ju. Så där, det är nog lättare att få, som du säger, folk att... öppna lädret när det handlar om en kyrka, men det kan också, det är säkerligen andra saker, byggnader, statyer, så vad det nu kan vara i offentlig miljö som folk vill ha, för de är vana att det ser ut på ett speciellt sätt.
Verkligen.
Och många har ett sånt förhållande till veckor ju. Ja. Att ja, men den här brukar stå här. Och jag var ju där, när jag var liten gick jag alltid dit på första advent. Ja. Alltså, och, så nu, och nu har den brunnit ner, vi måste rädda den. Så här. I Jakobsberg, där jag bodde tidigare, så hade man en väderkvarn från... Ja, det, vet inte vilket, jag tror det var från 50-talet, den som stod där då, den hade stått, den har byggts om och så vidare. Den brann någon gång, den brann 1980 tror jag, och då byggde man upp den nästan omgående. Sen brann den ytterligare några år senare, och då byggde man också upp den. Men sen var det någon idiot som tände på den en tredje gång då. Och i modern tid, och brände ner hela kvarnen, och sen byggdes den aldrig upp igen. Men där var det ju så, varenda gång så kom vi måste bygga upp den igen, för den här är så otroligt viktig för bygden. Det hette Kvarnbacken där den stod, och man liksom, det var ju verkligen en symbol för hela Järfälla, den här kvarnen. Man hade det på sin logga och annat,
ja,
så olika, så, och man såg det när man kom i tåg, så ser man den här kvarnen stå på kullen liksom. Men den finns ju inte längre där, utan den finns bara i våra minnen. Men så där, så det är samma med kyrkor där, så även om vi gärna vill att det ska vara något mer också, men och det är det ju säkerligen ofta också, men just att det här, man har ett förhållande till byggnader eller hur det ser ut, hur det brukar vara så här.
Vi lämnar det. Bra med appen, spännande. Det är klokt, det finns mycket kloka folk. Ska vi kasta oss på en andakt?
Ja, men det kan vi väl ta och göra. Ja. Vi kastar oss på den. Och då är det...
Har koll på vilken söndag det är.
Så. Ja, men jag vet precis vilken söndag det är.
Koll på det.
Och det är ju faktiskt den 14:e söndagen efter trefaldighet.
Ja.
Det kommer av att förra veckan var den 13:e söndagen efter trefaldighet. Och rubriken är Enheten i Kristus. Och jag läser denna vecka ur Lukas evangelium. Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sa han till dem, kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare, men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Det här är ju en grund, alltså det är ju en grundtanke i kyrkan, att vi finns till för att tjäna. Mm. På Jesu Kristi uppdrag så finns vi här för att tjäna människorna. Det har väl kanske varit si och så med det genom historien, hur man rent konkret har gjort detta. För jag tror nog att ibland så har nog folk inte upplevt att kyrkan var deras tjänare, utan snarare deras herrar. Mm. Men det rätta är att göra som Jesus säger, att vi ska tjäna. Sen finns det någon, även där en bortre gräns, vad ska kyrkan göra? Framförallt, hur mycket kan kyrkan ställa upp och göra? Ja, men vi skulle vilja hyra en kyrka för att vi ska ha en 50-årsfest, och vi vill hyra den kyrkan. Vi betalar 500 000 för det. Ja, jättefint att få in 500 000. Vi kan börja fundera på renoveringen. Det är bara 200 miljoner kvar. Mm. Men är det bra? Kan vi ha 50? Ja, du.
Jag vet. Vi pratar ju mycket om sånt där. Vad ska vi göra? Och hur... Det behöver inte stå liksom mot tjänandet. Men kyrka i nytt landskap... Hur kommer det se ut i förhållande till just grundtanken om tjänandet att finnas? Jag tror ju och hoppas att kyrkan alltid kommer vara den lille utsatte människas röst.
Ja.
Så, det får vi väl verkligen hoppas att vi aldrig glömmer bort det. Och vi här till exempel jobbar vi med det med att vi delar ut mat och sådär.
Ja, just det.
Och det är ju jättebra. Men vad händer... där vi var inne på tidigare med ekonomi, om vi inte har mötesplatser, resurser och sådär. För redan nu är det ju mycket tuffare för till exempel våra diakoner. För år sedan så kunde man dela ut mer pengar. Liksom. Nu går inte det, för att de pengarna finns inte. Och det är inte bara det som handlar med tjänandet heller såklart, men det är en del.
Precis. Det är många, det handlar om många delar
saker, så. Och ett förhållningssätt som vi förhoppningsvis alltid kan hålla. Men ja, det, vi har absolut långt ifrån lyckats. Man kan ju tänka sig hur det var där innan vi liksom fick partier och sånt. När det var fyra stånden, borgare, bönder,
Adel och präster.
Ja, men kyrkans roll då liksom, som någon form av myndighet för kontroll.
Ja, just det.
Hur tjänande det var
det
då?
Det har vi också nämnt förut, men det var ju en det ingick ju i prästens uppgift för att vara med på skolavslutningar, alltså som kontrollant snarare, liksom att vad barnen kunde och förhör, jag gissar det, kanske främst i kristendomskunskap och sådär. Så var det ju. Då hade man ju en maktposition på ett annat sätt. Och det ska väl inte kyrkan ha. Så det är ju inget som man ska tillbaka till på något vis. Inte för att det går. Men även om man skulle, om det skulle gå, så vill man inte det.
Nej, men vi får, men så här, det är väl bra att vi har den här texten återkommande. Så att man alltid påminns om. Just det, det här är ju grunduppdraget. Mm, mm. Det är här vi ska vara tjänande. För ibland när man springer bort sig tankar om att det bara handlar om renoveringar. Alltså, ja, för det är lätt att hamna där liksom. Och men vad händer då med den människan som behöver mötas på ett värdigt sätt?
Ja, just det.
Det är klokt, så har jag inte. Men nu vill jag gärna höra dig sjunga någonting.
Ja, då tar jag en gammal psalm här som ingen kan, eller på att säga. Jo, det är nog många som kan den. Men det är inte någon som vi sjunger kanske till vardags. Psalm 57, sin enda grund har kyrkan.
Ja, den låg inte top of mind direkt.
Nej, den är nog inte på psalmtoppen, skulle jag tro. En lite gammaldags, men sann. Sin enda grund har kyrkan i Kristus frälsaren, och när hans egen byggnad, den nya skapelsen, i världen som han löste från mörkret med sitt blod, blev hon den brud han krönte med evangelium. Fast spridd i många länder är kyrkan endast en, och har en enda herre och en bekännelse av vatten. Den född och ande till ett och samma hopp. Hon går till löfteslande med samma resekost. Med undran och med löje ser världen hur hon slits av tusen tvister sönder och nekar sig Guds fri. Hur sällsamt klingar orden i kyrkor utan frid, om Herrens frid på jorden, om Guds barmhärtighet. När lögn och våld förmeras, var är då jordens salt? Vem hjälper och vem helar vid världens sönderfall? Må kyrkan bli som fordom, ett hjärta och en själ, en fristad mitt i oron, för sanningen ett värn. Guds kyrka är gemenskap med Fadern och hans son. Det skådar hon och är far i andens kraft och nåd. Guds helgon och martyrer betygar det med blod. Omkring dem sjunger rymden, där segerns kyrka bor.
Vacker.
Den är vacker och några verser här faktiskt som sagt ganska aktuella. Just det här, må kyrkan bli som fordon, ett hjärta och en själ. En fristad mitt i oron för sanningen ett värld. Det är ungefär det vi har talat om faktiskt.
Absolut.
Det är det som kyrkan ska är vara till för.
Absolut. Ja, det är så bra när vi kommer tillbaka till grunden varför vi gör detta. Ibland så virrar man bort sig i sin egen tanke. Vad håller på med egentligen?
Ja, det är där virrar man också omkring.
Hörru du, vi ska också tacka kommunikationsenheten för att ni hjälper oss med detta. Tack så mycket. Hörni, kära lyssnare, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!